Ska vi be. Jesus, tack för alla dina goda gåvor. Nu ber vi för den kollekt som vi har samlat in. Vi ber att pengarna skulle komma till nytta, Herre. Vi ber om din välsignelse över det arbete som den här församlingen står i, både här och utomlands i genom missionen. Nu ber vi, Herre, att du skulle öppna våra hjärtan för ditt ord. Ge oss andlig näring. Amen. Den här helgen är det ju Alla helgona, och det är ju en helg som känns som att den växer och växer för varje år som går. Detta att besöka kyrkogården och tända ljus är det allt fler som gör, och det syns mycket, mycket i media, och många besöker kyrkorna. Och jag tänkte inför den här söndagen att jag skulle, eller att jag skulle prika idag om sorgen i Bibeln. Så vi ska titta på sörjande människor i Bibeln. Och jag kommer gå igenom en som sörjer en partner som har gått bort. En som sörjer en förälder. En som sörjer sin egen död. En som sörjer ett barn. Och en som sörjer en vän. Och vi ska röra oss mestadels i Gamla testamentet. Och så ska vi avsluta med Jesus. Och då får vi komma ihåg, när vi läser Gamla testamentets berättelser, så är ju inte de helt och hållet föredömen, utan det är snarare beskrivning av mänskligt liv. Det här är människor med fel och brister. Här blir det en beskrivning av Bibelns människor när de har haft sorg, och vi får fundera på hur ska vi agera när vi förlorar någon. Och den första personen redan uppe här på väggen, det är ju Abraham. Vi läser från kapitel 23. Sara blev 127 år gammal. Hon dog i Kiriat Arba, den nuvarande Hebron i Kana. Och Abraham kom och höll dödsklagan och begrät henne. Sara blev 127 år. Och man kan tycka att borde inte Abraham varit tacksam istället för att han fick ett så långt liksom äktenskap, att han kunde känna att det här är otroligt att vi fick så många år. Men det som det står är att han höll dödsklagan och begrät henne. En högljudd sorg, det var ju liksom kutym på den här tiden, och som det fortfarande är i Mellanöstern, att man liksom skriker ut sin sorg. Det är en viktig del av liksom begravningsritualen, att gråta, att ropa och att klaga. Och det gör man som ett sätt att visa kärlek. Att visa att det här är en person som jag älskade. Och nu begråter jag att den här personen har liksom gått bort. Och när det kommer till att sörja en partner, så har jag ett filmtips som vi tar nästa bild. Shadowlands, som handlar om C.S. Lewis. Är det någon som kan dra sig till minne att man har sett den filmen med Anthony Hopkins? Någon hand där. Den finns faktiskt att se gratis på YouTube. I alla fall för några veckor sedan så fanns den där. Jag har den på DVD-skiva. Den fick säkert att se på någon annans sajt. Men det handlar ju om C.S. Lewis, ni vet, han som skrev Narnia-böckerna. Han skrev också kristna böcker. Och det handlar om när han miste sin fru. När filmen börjar så är han ute och talar på kristna möten om just lidandet. Där han bland annat säger att liksom, hur kan man tro på en god Gud när det finns så mycket lidande? Och då börjar filmen med att han liksom håller ett föredrag, och så säger han att lidandet är Guds megafon för att väcka en döv värld. Och så ser man på filmen hur någon kvinna liksom, lite chockat liksom, skriver det i anteckningsboken och känner att det var kanske lite okänsligt sagt. Så börjar filmen liksom, att han talar om lidandet. Och sen möter han amerikanskan Joy, en författarinna, och blir förälskad. Och när de håller på att inleda en relation så får hon cancer. Och de gifter sig. Och så dör Joy. Och C.S. Lewis inser att Han har inte vetat vad sorg har varit förrän han miste någon han älskade. Han hade förlorat sin mamma i tidig ålder, han var 10 år, och då stängde han av för att liksom klara av livet. Men relationen till Joy liksom öppnade upp någonting i hans inre, och det gjorde sorgen så mycket mer smärtsam. När döden gör oss ledsna så är det ju för att vi har älskat någon. Det är ju det som liksom gör sorgen så jobbig. Vi mister någon som vi har älskat. Och vi är ju kallade att älska. Vi är inte kallade att stänga av, utan vi är kallade att älska. Och jag kommer inte upp på väggen, det glömde jag lägga upp. Men filmen slutar med ett citat, och jag tror att det kommer från hans bok Anteckningar under dagar av sorg, där han liksom har publicerat sina dagboksanteckningar från tiden då han förlorar Joy. Han säger: "Varför älska om det gör så ont att förlora? Jag har inga svar längre, bara livet jag levt. 2 gånger i det livet har jag getts möjligheten att välja, som en pojke och som en man. Pojken valde tryggheten, mannen valde lidandet. Smärtan som vi upplever nu är en del av lyckan som vi upplever då." Och det där sista tycker jag är så fint, att ja, men om man inte öppnar upp, om man inte vågar sörja, så vågar man heller inte älska. Alltså sorg och liksom kärlek sitter ihop. Så kort om Abraham. Nästa punkt, det är någon som sörjer en förälder. Och då ska vi läsa om Josef som sörjer sin pappa Jakob. Och vi går till första Mosebok 49. Då hela familjen, den stora familjen, har hamnat i Egypten, där Josef har blivit någon slags politisk styresman. Och Jakob har välsignat sina söner, och nu kommer liksom hans sista andetag. Så står det så här i vers 33. "När Jakob hade sagt detta till sina söner drog han upp fötterna i sängen. Så dog han och förenades med sina fäder. Och Josef kastade sig ner över sin far och grät och kysste honom." Så här är det Josef som sörjer sin pappa Jakob. Och här ser vi att uttrycket att gå till sina fäder. På den här tiden i Gamla testamentet så fanns det ingen tro på uppståndelse. Det är någonting som kommer senare i Gamla testamentet med profeten Daniel och den tiden. Men här tänkte man sig att någon gick vidare till en slags dödsrike, att man förenades med sina förfäder, någon slags skuggtillvaro. Och Jakob var en gammal man, han hade fått leva ett långt liv, men Josef begrät honom. Och vi fortsätter läsa från kapitel 50, vers 10-11. Och då har de, nu ska de begrava Jakob. När de kom till gården Hattad på andra sidan Jordan höll de en stor och högtidlig dödsklagan. Josef utlyste en 7 dagars sorgehögtid efter sin far. Invånarna i landet, kananéerna, såg sorgehögtiden i gården Hattad och de sa: "Där håller egyptierna en stor sorgehögtid." Därför kallade man platsen Avel Mishram, det ligger på andra sidan Jordan. Så Jakob dog i Egypten, och så låter Josef balsamera sin far, och så reser de till Kana, och där har de en stor sörjehögtid. Alltså här får sorgen stor plats. Och vi vet ju från det här med pyramiderna att liksom hur man liksom gör med de döda var viktigt för egyptierna. Och här säger liksom folket att det där är egyptier som håller någon form av sorjehögtid. De bodde i Egypten här. Så sorgen får ta stor plats. Det är sätt att liksom hedra sina föräldrar, sin maka, sin make. Vi går vidare till Jesaja 38. En man som sörjer sin egen död. Det här är Hiskia som har fått ett allvarligt sjukdomsbesked. Står det så här i Jesaja 38. "Vid den tiden blev Hiskia allvarligt sjuk. Och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa: "Så säger Herren, se om ditt hus. Du ligger för döden. Du kommer inte att överleva." Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad: "Herre, tänk på att jag troget av hela mitt hjärta hållit mig in till dig. Jag har gjort det som är gott i dina ögon." Och han grät häftigt. Så han har fått ett sjukdomsbesked. Jesaja säger: "Du kommer inte överleva det här." Och han gråter häftigt. Och Gud helar honom. Trots liksom det här profetiska tilltalet. Liksom, du kommer inte överleva. Han gråter, och att han uttrycker den här sorgen inför Gud. Gud tar emot den bönen. Hur ska man göra när man får ett allvarligt sjukdomsbesked? Jag vet inte om ni minns det, men precis innan pandemin så var det en EFK-pastor som hette Joakim Elsander som fick cancer, och han avled i februari 2020. Han var väldigt tidig med liksom sociala medier och var jättestor på Twitter. Så när han dog, då trendade ordet beklaga på svenska Twitter. För det var så många som skrev: "Jag beklagar sorgen." Det var ministrar, det var artister, alltså det var så många som kände Joakim Elsander och hade följt hans resa. För att han så öppet talade om att han hade fått en obotlig cancer. Och han intervjuades i radio, i tidningar. Så googlar man Joakim Elsander så hittar du ganska mycket om hans liksom sista tid i livet. Där han liksom bad om ett helande, men också gav utrymme att sörja och ta avsked av sin familj. Ibland kan vi få för oss att när vi får ett sjukdomsbesked att vägen till helande är att liksom gå i tro och tänka att jag kommer inte att dö. Liksom. Men om man gör det, då ger man inte utrymme för liksom den här typen av bön som Hiskia bad. När han bara utgöt sin sorg. Släppte fram sorgen. Jag tänker att Joakim var en förebild i det, hur man liksom tacklar ett svårt sjukdomsbesked. Han liksom sörjde sin egen död tillsammans med sin familj. Och ibland blir man helad, ibland blir man inte det. Men sorgen måste få finnas där. Vi går vidare till två som sörjde sina barn. Och då ska vi titta på både Jakob och David. Nu hoppar vi tillbaka till berättelsen. För ni vet, Jakob hade ju 12 söner och så hade han 2 favoritsöner, Josef och sen Benjamin, för att de var barn till hans älsklingshustru Rakel. Han hade ju fler fruar på den tiden, och det blev, alltså den här familjen var väldigt dysfunktionell. Väldigt dysfunktionell. Så att man ska inte ha favoritbarn, då har Jakob, och det leder till att syskonen säljer Josef som slav. Och så lurar de sin pappa och säger att liksom, Josef har blivit dödad av ett djur. Men kan det bli mer dysfunktionellt än så? Och så kommer de med det här beskedet, de har hittat någon dräkt, Josefs kläder som är helt blodiga. De har ju slaktat ett djur och liksom dränkt i det djurblodet, men det visste ju inte Jakob. Så läser vi från första Moseboks 37. Jakob säger: "Min son är uppäten av ett vilddjur. Josef är ihjälriven." Och Jakob rev sönder sina kläder, han band säcktyg kring höfterna och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta sig tröstas utan sa: "Jag ska sörja min son tills jag själv stiger ner i dödsriket." Så begrät hans far honom. Alltså Jakobs liv tar slut där. Han säger att men nu finns det ingenting för mig, nu väntar jag bara på döden, jag kommer sörja tills jag dör. Det är en sorg som inte tar slut. Och han liksom stänger dörren mot det levande. Han blir kvar i sorgen. Och det är ju inte en sorg som hedrar livet. Alltså den sorgen som C.S. Lewis talade om, det är en sorg som hedrar livet, kärleken, relationerna. Men här liksom sluter sig Jakob om sig själv. Och den här frågan kring hur stor plats liksom får sorgen ha i ett mänskligt liv kommer upp då och då i Bibeln. Och vi ska gå till David, som ju var långt från en perfekt människa. Vi kommer in i berättelsen när han har varit otrogen med Batseba och fått ett barn som blir sjukt med en gång, den här bebisen. Och han går in i en fasta och bön och sorg. Han liksom, precis som Hiskia, liksom sörjer för att få Gud att liksom gripa in. Och sen så får han beskedet att barnet har dött. Och då slutar han sörja. Vi läser från kapitel 12 i andra Samuelsboken. Hans män frågar honom varför han betedde sig så, för att de tycker inte att det här är normalt. Alltså när ett barn dör ska man gå in i en sorg. Och så svarar David, medan pojken ännu levde fastade du och grät, men nu när han är död stiger upp och äter. David svarade, så länge pojken ännu var vid liv fastade jag och grät. För jag sa mig, vem vet, kanske Herren har förbarmande med mig och låter pojken leva. Men nu när han är död, varför ska jag fasta då? Jag kan ju ändå inte få honom tillbaka. En gång går jag till honom, men han kommer aldrig åter till mig. David tröstade sin hustru Batseba. Han gick till henne och låg med henne. Hon födde en son och han gav honom namnet Salomon. Så här är vi motsatsen till Jakob. Alltså Jakob bara, nej men jag klar, nu kommer jag sörja tills jag dör liksom. Han släcker ner sitt liv. David gör precis tvärtom. Samma dag som pojken dör så bara, nej men jag kan inte göra någonting åt det här. Nu fortsätter jag mitt liv. Så liksom två diametrala liksom berättelser hur man hanterar ett barns död. Det här är inte enda gången som David förlorar ett barn. Det sker senare. Han har också så här dysfunktionell familj med konflikter mellan syskon, för det är mycket halvsyskon här. Och för att göra en väldigt lång historia kort, så är det så att det sker ett sexuellt övergrepp i familjen. Och det är Amnon som förgriper sig på en syster. Och Absalom, en annan son, tycker inte att det här, liksom den här situationen tas tag i. Så han tar ödet i egna händer och dödar sin bror Amnon. Och så får han fly för att han har gjort någonting som hans pappa inte tycker är rätt. Att han har dödat sin bror för det här. Och då står det så här, första Samuelsboken 13, vers 37. Absalom flydde och kom till Talmai. Det är många svåra ord idag. Amishurs son, kungen av Geshur. Men David sörjde sin son dag och natt. Absalom hade alltså flytt till Geshur och där stannade han i 3 år. Och kung David hade börjat se fram emot en försoning med Absalom. Han hade nu kommit över sorgen efter Amnon. Så David sörjer Amnon. Och man frågar, får man sörja någon som har gjort någonting ont? David gör det. Han sörjer Amnon. Men han sörjer också Absalom. Han har ju liksom förlorat 2 söner här. En som har blivit mördad och den andra som var mördare. Och människor runt David märker att amen, nu är kanske David redo att gå vidare. Vi behöver verka för en försoning här. Där han kan försonas med Absalom. Och då är det en som tillkallar en klok kvinna som ska komma och prata med David. Och det här är en väldigt lång historia och vi ska bara läsa en vers för den är så vacker. Och så ska vi snart landa i Jesus. Första Samuelsboken 14, vers 14. Och då säger den här kvinnan så här. Alla ska vi dö. Vi är som vatten som spills ut på marken. och inte kan samlas upp igen. Men det är inte Guds vilja och avsikt att den förskjutna ska vara förskjuten från honom för alltid. Det som hon säger, människor dör. Vi kan inte göra någonting åt det. Men vi kan göra någonting åt de här trasiga relationerna. Du måste liksom återta relationen med Absalom. Han får inte vara död för dig. Och som sagt, här ser vi att det inte finns en tro på uppståndelsen. Men det har ju vi i Nya testamentet. Och nu ska vi alldeles strax komma till Jesus, för nu har vi kommit till den sista punkten. Jag har ju pratat om, vi har läst om Abraham som miste sin fru. Vi har Josef som miste sin far Jakob. Vi har Hiskia som blev sjuk. Vi har Jakob och David som sörjer sina söner. Nu ska vi titta på någon som sörjer en vän. Och då vill jag bara snabbt läsa en vers om Davids sorg över sin vän Jonathan, just bara för att den är så fin. Han sjunger en sorgesång som han vill att hela Israel ska sjunga. Där man sörjer både Saul och Sauls son Jonathan som var en nära vän till David. Och David säger så här: jag sörjer dig min broder Jonathan, du var mig mycket kär. Din kärlek mer för mig än kvinnors. Som sagt, personerna i Gamla testamentet är skildringar av mänskligt liv. De är människor med fel och brister. Och vi vet inte, är de föredömen eller bara berättelser om just det mänskliga livet. Men en som vi vet är en förebild är ju Jesus. Han är en förebild. Och nu ska vi läsa om när han sörjde en vän. Och den vännen var ju Lazarus. Han var ju god vän med syskonen Marta, Maria och Lazarus. Och de har kallat på Jesus när Lazarus blev sjuk. Jesus hann inte fram för att han medvetet är så långsam. Och sen så kommer han till det här sörjehuset där man liksom är tillsammans och har den här högljudda sorgen som finns liksom i Mellanöstern. Så hoppar vi bara in i kapitel 11, vers 33. När Jesus såg hur hon grät, en av systrarna alltså, och hur judarna som hade följt med henne också grät, blev han upprörd och skakad i sitt innersta, och han frågade: var har ni lagt honom? De sa: herre, kom och se. Jesus föll i gråt, och då sa judarna: se hur mycket han höll av honom. Så här ser vi liksom hur sorg och kärlek sitter ihop. När vi liksom uttrycker vår sorg så är det ett tecken på att vi har älskat. Att vi älskar den personen som är sjuk eller har dött. Det här uttrycket kom och se är ett uttryck som finns på ett annat ställe i Johannes evangeliet. Och det är i kapitel 1. När Johannes döparen har pekat på Jesus och sagt: där är Guds lam som tar bort världens synd. Och så börjar de gå efter Jesus och så vänder sig Jesus om och så frågar han: vad vill ni? Och lärjungarna säger: var bor du? Och Jesus säger: följ med och se. Så att Johannes evangeliet är liksom en berättelse om när man liksom får följa med Jesus och se vad han gör. Hur han helar människor, han uppväcker döda. Och Jesus säger också att han vill visa faderns hus där han har sitt hem. Liksom. Så att Jesus vill visa liksom det gudomliga. Han tar med dem på en resa in i det gudomliga. Och här är det en slags motsatt resa. Där Jesus frågar: men vad har ni lagt honom? Och de säger: följ med och se. Så det är som att lärjungarna och Jesu vänner säger: kom med och se till det som är vårt mänskliga liv. Som är liksom fyllt av lidande, död och sorg. Kom och se. Och det får vi ju säga att Jesus är det som är vårt lidande. Det som är våra frågor, vår oro och vår sorg. Kom, följ med och gå till min grav där jag sörjer. Gå till mitt bekymmer. Kom, följ med och se. Och Jesus kommer med in i det som är vårt liv. Vi får liksom bjuda in honom och han följer med. Och så gråter han tillsammans med oss. För det är faktiskt vad som händer i det här kapitlet. Jesus gråter. Och det står att han blir liksom skakad i sitt innersta. Det kan man nästan tolka som vrede. Vrede och sorg sitter ihop ibland. Ibland kan man bli så arg att man börjar gråta. Liksom. Och Jesus är arg över döden, över synden. Man skulle också kunna tolka det här som en slags ångest. För att det här, Jesus vet, och det är kanske därför han har dröjt, att det här miraklet kommer leda till att de griper Jesus och avrättar honom. Och det är precis det som sker. Myndigheterna säger när Lazarus är uppe liksom, som en stor reklamskylt om Jesus, att nej, men vi kan inte ha kvar Jesus. Vi måste göra oss av med honom på grund av Lazarus. Så det är som att det här är Johannes evangeliets Getsemane. Det finns ingen Getsemane-berättelse i Johannes, men det finns den här. Ni vet, Getsemane så hade Jesus ångest, han grät, han ville inte, han bävade inför smärtan, inför döden. Han var väldigt känslosam, och det är han här. Han har liksom ångest, han är arg, han gråter liksom, utifrån det som är det mänskliga livets villkor. Och de första kristna hade kritiker som menade att Jesus var alldeles för känslosam. Han sa, hur kan ni tro, hur kan han vara er förebild? För på den här tiden var det innan att vara stoiker. Det har det börjat bli idag också. Att man ska vara känslokall. Att man inte ska vara så känslosam. Att man ska vara tuff och modig och inte låta någonting påverka en. Och det var inne liksom. När de tidiga kristna levde. Och de sa, Jesus, vilken fjant han är. Som gråter och ångest och visar känslor i mötet med döden. Men det är en sån Gud vi har. Som gråter tillsammans med oss. Som våndas tillsammans med honom inför döden. Och uppväcker döda. Och det är vårt hopp. Vi tror på ett återseende. Men det gör inte att vi inte ska sörja. Sorgen är en viktig del av det kristna livet. Och det vill jag dela med mig av idag. Låt oss be. Jesus, du ser att vi har läst om alla de här sörjande människorna i Bibeln, och du ser det som är våra olika stories, berättelser, minnen, människor vi saknar. Situationer vi är nervösa för ska hända, Herre, du ser allt detta. Och tack att vi får våndas, vi får sörja, vi får vara tillsammans med dig. Du säger följ med och se till oss, och vi får säga följ med och se till dig. Kom in i våra liv och dela det som är vårt liv just nu. Amen.